Jag tror att du fick rätt på det, men...
Ja, det tror jag också. Men man, ja, kanske, man kanske inte ska sitta och redigera live och tro.
Vi sätter ett bra exempel för våra lyssnare. Och välkommen till Wikipedia-podden. Din medicin som ger dig en lagom dos av världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Agnoli.
Och jag heter Magnus Olsson. Jag har varit aktiv på svenskspråkiga Wikipedia i 10 år. Den senaste veckan har jag inte varit särskilt aktiv. Men största insatsen var att jag raderade 5 sidor på mindre än 8 minuter.
Oj!
Ja, det var klotter och det var könsord och sånt. Och så måste väl Tegel ha varit på muggen eller något då.
Mm-hmm. Så du hann före.
Så jag hann före. Så det var en liten insats där på lördag morgonen.
Ja, och det var en udda tid också för klotter.
Ja, faktiskt. Och det var verkligen så här vid 7 eller något sånt där.
Jag tror att det var förra veckan, inte den här helgen, men helgen innan som jag var vaken och satt hemma på lördag kväll och... Då brukar jag alltid trilla in lite klotter och då fick jag sitta och sanera lite grann.
Ja, man känner sig lite duktig när man sanerar. Mm. Det är verkligen en sanering, det är inte så kul att radera generellt.
Idag i Wikipedia-podden om så ska vi fortsätta på förra avsnittets djupdykning i relevans och gotta ner oss i relevanskriterierna. Vad är relevanskriterierna, Magnus?
Ja, just det. Ja, det är en pendang då kan man väl säga till relevans som är en riktlinje. Och det är ett sätt att kvantifiera relevans för olika specifika kategorier då, eller ganska väldigt specifika kategorier.
Mm.
Som är och då indelat då i personer, och sen så är det i sin tur indelat i 1500 avsnitt med allt från adel till idrottare. Fiktiva fenomen, institutioner, inklusive då allt från företag till huliganfirmor och husdjursföreningar. Och så böcker och kulturprodukter. Och där ingår typiskt film då. Och så platser, vägar och byggnader. Det är faktiskt huvudrubrikerna. Och
mm.
Ja, det täcker väl inte allt, men det, poängen med det är väl att typiska saker där det blir mycket diskussion och mycket kanske intressekonflikter och egen skapade artiklar om sig själv, så att säga. Kunna liksom peka på det här, att men det är det här som gäller. Ska du kalla dig författare så är det 2 böcker.
Just det.
Så det är lite grann för att förenkla för oss. Samtidigt så är det inte tvingande... Alltså det är inte tvingande på det sättet att man för att få kallas författare och ha en artikel så måste man ha skrivit 2 böcker.
Nej, det här är någon slags, vad ska jag säga, en tröskel. Så har man tagit över sig den behöver man inte ta över sig på några andra sätt och tvärtom också.
Ja, precis. Man behöver
på andra sätt så behöver man inte ta över sig på det här sättet.
Nej, precis. Och framförallt ser det, för att förenkla, känner jag, alltså det är... förenkla de här återkommande diskussioner, ska man säga.
Mm. För det är väl lite så att det mesta som är dokumenterat på den här sidan är just sammanfattningar av diskussioner som har varit genom tiderna.
Ja, precis. Och man kan väl säga att det är ett sätt att sammanfatta tidigare praxis då.
Mm.
Jag vet inte, den bygger väl också, vi var inne på den förra veckan, den här som jag aldrig kommer ihåg vad den heter riktigt. Jag lärde mig det för förra veckan. Så aldrig
vad ska vara med?
Just det. Vad ska vara med? Till skillnad från då...
Vad Wikipedia är inte. Ja, just det.
Och vad ska vara med? Det var ju rena omröstningar.
Mm.
Och det är ju väldigt ovikipedianskt idag i varje fall.
Mm.
Då gjorde man väl något försök. Du tipsade om den här som sagt förra veckan och det är väldigt intressant läsning tycker jag som Wikipedia-arkeologi.
Ja.
Och särskilt diskussionssidan som är väldigt högljudd. Och det fanns då ett, det här var ju 2000, 2002 någon gång tror jag, 2003. Och det fanns ju ett oerhört motstånd, högljutt motstånd mot att göra, ha någon begränsning överhuvudtaget.
Mm.
Även om det fanns en bred konsensus för att det skulle finnas en begränsning, så var det några som var väldigt upprörda över detta.
Mm.
Så det är intressant, det hade ju kunnat gått åt något annat håll då kanske.
Tror du om det hade gjort det då att det skulle ha bestått över tid också, om man ser på hur det ser ut på andra språkversioner?
Jag vet inte, det kanske hade varit Wikipedia, alltså svenskspråkiga Wikipedia som inte slog. För att jag tror att det på engelskspråkiga Wikipedia redan fanns.
Mm.
Det här notability,
just
kallar de det, notabilitetsbegreppet. Även då i relevanskriterierna så nämns det här med allmän intresse.
Mm.
Och då hade du en tolkning som jag tror är din egen. Vad det kan betyda i Wikipedias fall.
Det kanske är min egen, men jag tycker att jag har fått den från någon annanstans. Ja. Jag har inte liksom hittat vart jag kan peka på vart det kommer ifrån.
Okay. Och den är att allmän intresse för Wikipedia är att det intresserar tillräckligt många för att artikeln har en chans att vara levande, att inte bara skrivas en gång och dö. Och jag tycker den är en jättebra definition. Och för att allmän intresse används ju annars inom press och massmedia och framförallt pressetiska diskussioner.
Mm.
Där man genom att hävda allmän intresse då kan komma undan med ganska mycket snaskigheter. Det är mest så det används, känner jag.
Mm.
Så därför tycker jag din definition är mycket bättre då. Som hoppas den kan etablera sig. I varje fall så betyder det inte det på svenskspråkiga Wikipedia. Utan, alltså det betyder inte att man ska kunna skriva snaskigheter bara för att det är viktigt för folk att få reda på det.
Nej, just det.
Det är en känd person. Mm. Sen är frågan då, men kan en artikel vara relevant utan att ha den här allmänintresset per din definition?
Ja, det kan det väl kanske vara. Och det måste vi väl nästan säga att så är det ju också på svenskspråkiga Wikipedia.
Ja, jag tycker nog det.
Ja, i och med det att vi till exempel har tyckte att det var en bra idé och se till att vi har artiklar om alla arter.
Ja, till exempel.
Det är ju en typisk sån sak att vi kommer inte ha folk som faktiskt är inne och uppdaterar om alla arter.
Konstant.
Speciellt regelbundet. Men däremot så kan man väl kanske å andra sidan säga att det finns ju,
ja, det
finns ju alltid ett intresse av att kunna göra det.
Ja, precis. Och det kanske finns en viss automation även fortsatt då, att hålla det här uppdaterat.
Mm.
Och jag tänker också på såna här saker som vulkaner då.
Mm.
Där jag tycker ändå, jag gillar ju den här, jag har ju pratat om den förut, den här Hefnafnafnajökull som
ja, ja,
stoppade all trafik. Och då fanns det redan en artikel om den. Mm. Och då blir jag lite varm i hjärtat. Och den kanske, alltså alla vulkaner har kanske inte ett allmän intresse på så sätt. Men den här har ju fått det då. Jag tycker det är okej. Okay. Jag tycker att det är väl bra att det kan få ärvas då till andra vulkaner ibland.
Mm.
Men det vet jag inte. Det blir snubblande nära det här som vi brukar kalla gå och fiska.
Mm. Som är då en liten essä som finns på Wikipedia.
Ja, det är bara en essä.
Jag tror att den heter Wikipedia brukar du fiska.
Ja, precis. Och den brukar vi hänvisa till och den går ut på att man ska inte säga att, jag brukar säga så här när någon säger att ja, men jag tycker att min artikel ska finnas för det finns en artikel om detta, att, men bara för att en annan artikel som finns på Wikipedia är irrelevant blir inte artikeln om dig relevant.
Nej.
Men
det är väl snarare så att det är en signal för att vi kanske ska se över om vi ska radera den också.
Ja, precis. Det är där man hamnar. Om man inte nu jämför sig sin lokala bilhandel med Volvo eller något då. För att det är ofta så hamnar man där också.
Ja, ja, ja.
Man jämför lite äpplen och päron.
Ja. Och det är väl det som är också lite svåra. Och även fast vi har de här väldigt specifika. Att i världen är ganska nyanserad och att det är ofta äpplen och päron.
Ja, precis. Och inte bara, ja, den behöver nyanseras och den behöver problematiseras.
Mm.
Vi är inte här, så nära.
Nej, men det här är ändå en slags hjälp för den gör ju då eftersom att vi har haft en diskussion, ta till exempel om författare eller någonting sånt. Och så har vi en en artikel om någon ny person som kanske inte riktigt är författare på det gamla etablerade sättet, men faller inte heller riktigt in i någon av de andra grupperna. Då kan man ändå extrapolera och, vad ska man säga, fiska i det omvända.
Ja, och också extrapolera också kanske att, man, att många bäckar små lite grann.
Mm.
En annan grej är också att, alltså, som sagt, det krävs ju inte två böcker. Har den första boken varit löjligt framgångsrik och hyllad, och det kanske bara blir den bok, så överlever man ändå. Jag vet, Jakob Hellman tror jag till exempel bara har släppt en skiva.
Mm.
Och kanske släpper en ny precis.
Ja, just det.
Men han liksom blev ju så etablerad med den skivan, och det var ju nästan en grej att det bara fanns en skiva. Det blir nästan stort bara därför.
Mm.
Och så tycker jag man ska vara lite öppen. Det ska inte vara rigida regler på det sättet.
Nej.
Men däremot ser de otroligt bekväma åt. Och det är väl skönt att ha en minsta som man slipper tjafs om.
Mm. Det är svårt ibland när det kommer någon sån här som är, vad ska man säga, en mångkonstnär eller allkonstnär.
Ja, precis.
Som har sitt hjärn i många eldar, men är liksom inte framstående på någon sådär uppenbart. Ja, just det, du uppfyller det här kriteriet, därför kan du vara med.
Nej, precis. Och då blir den här många bäckar små.
Ja, just det.
Ja, jag tycker det funkar ganska bra. Det är ett exempel där jag tycker jag har gått åt peppan är två politiska partier, egentligen tre. Började med, jag tror, och du började med Medborgerlig Samling. Och det var redan 2017, alltså det var ett år innan valet. De hade ingenting, de började skriva en artikel om sig själva och var väldigt påstridiga. Det gick ju så där, men sen ett halvår senare så blev det ändå en artikel, och då hade de fått några avhoppare som i lokala församlingar som sa att de skulle välja det här partiet då. Och hade blivit intervjuade i Almedalen typ. Nej, jag kommer inte ihåg. Och den artikeln, den var faktiskt ganska mycket läst också. För att de var väldigt aktiva att föra ut det här budskapet på sociala medier och sådär. Mm. Och lyckades då, trots att de inte uppfyllde några kriterier. Alltså det var ingen kändis som hade startat. Det brukar väga tungt faktiskt.
Mm.
När Gudrun Schyman gör, eller några riksdagsledamöter eller så. Så de hade liksom ingenting av de här självklara kriterierna. Samtidigt med det, när de väl hade haft en artikel ett tag, så kom AFS, Alternativ för Sverige.
Mm.
Som också fick kriga ganska hårt för sin artikel. Den tyckte jag var lite självklarare, för att det var ändå ett ungdomsförbund till ett av de större partierna i riksdagen, som i princip bröt sig ur och startade ett eget parti. Det tycker jag gav relevans på ett annat sätt. Och den överlevde också, men den fick kämpa lite grann. Medborgerlig Samling då klarade sig hela vägen fram till valet utan egentlig relevans. Kom då in i ett par kommunala församlingar eller vad heter, och fick på så sätt relevans då. Men då det hade de ju nästan funnits ett år.
Mm.
Och sen ett halvår efter det så var det ju dags för EU-val och sånt, och då kom det här partiet Vändepunkt.
Just det.
Och det var ju ändå startat av par riksdagsmän.
Mm.
Och någon EU-parlamentariker som hoppade av och gick till det partiet då.
Ja.
Eller tror flera kanske.
Ja, det var bara en EU-parlamentariker som hoppade av.
Ja.
Ja.
Och den artikeln överlevde inte.
Nej.
Så att där haltar vi lite grann då. Det blir, och det, ja, jag tycker det är lite synd. Det tyder på att det lönar sig att skrika högt. Och det gillar man ju inte då.
Mm.
I det fallet. Ja, men ändå då. Så att relevanskriterier kanske man får gå in och läsa på själv helt enkelt.
Ja, det kan man göra.
Och fundera.
Och framförallt så kan man ta sig en titt när man är till på att skriva. Och se om det man är på väg att skriva om redan har diskuterats.
Ja, precis. Och om man då är där och uppfyller, eller om man ligger på pottkanten och varför då?
Mm.
Om man kanske ska byta ämne helt enkelt.
Mm. För det var någonting som vi snuddade vid förra gången. Och det är ju att det är ju viktigt att första gången man trycker på publicera när man skriver en artikel, så ska det synas varför den här artikelsubjektet är relevant.
Ja, absolut.
Får liksom inte, även om man inte behöver vara färdig med artikeln, så får man liksom inte en direkt andra chans på den fronten, för att det kan hända att den blir raderad på en gång om det ser helt konstigt ut.
Ja, och dessutom ligger det i någon sorts mänsklighet också, att det är svårare att när den väl har varit raderad en gång, så blir det lite svårare att kliva över den tröskeln.
Mm.
Så att det är klokt att tänka på det bara därför. Mm. Men inte ersätta källor med adjektiv då, som du också sa väldigt klokt.
Just det.
Och så på svenskspråkiga Wikipedia då?
Mm. Där är det lite lugnt, va?
Väldigt lugnt. Jag vet inte om det är... Jag har ju också varit väldigt lugn. Det kan ju finnas samband, man inte upptäcker.
Ja.
Men ser man på Bibrunnen då, där det brukar hända saker, så är det, sista veckan är det väldigt korta trådar.
Mm.
En rolig tråd då, det är den här vi tog upp en statistik för någon vecka sedan, eller kanske ännu mer.
Ja, några avsnitt sen så tog vi upp den här om topp 100. Det var Larske som hade sammanställt lite grann.
En årlig, alltså sista årets topp 100. Och...
Mm.
Och sådär. Och då visade det sig att just när jag gjorde det här, alltså de sista dagarna där, så fick pizza sjukt mycket träffar. Tusentals, hundratusentals.
Mm.
Och det var väl samma IP som var in 7 gånger sekund. Nej, men var 7:e sekund. Och då har han kämpat med det lite grann, försökt få bort dem då. Och har kommit åt någon sorts lista där han har fått bort dem. Mm. Men inte en annan. Och det är just de här topp 100-listorna som är kvar då.
Mm.
Nej, så det var pizza. Det kommer säkert tillbaka då. Det ligger en massa såna här felrapporter.
Just det.
Som Larske har lagt ut lite här.
Ja. Och det kan man se ibland när man är inne på någon artikels statistik och tittar också, så ser man att den brukar ha 10 visningar per dag eller någonting sånt, och så helt plötsligt så sticker det iväg till 3000, och så nästa dag så är det ner på 10 igen.
Mm.
Då är det någonting konstigt, för ofta när det är någonting som spikar i media, så har det liksom, det släpar några dagar. Det
klingar av, ja.
Ja, det klingar av lite naturligt att folk fortfarande är nyfikna, och nåddes inte av nyheten på en gång. Men de här spikarna brukar vara verkligen pang upp och sen pang ner.
Ja, så är det då. Och sen så är det en annan grej då, en liten call-out ifrån Erik Lut.
Just det, på Wikimedia Sverige.
Precis, och det är som besökte oss i somras.
Mm.
Och sen var han konferensgeneral för Wikimania.
Precis.
Och han vill ha in synpunkter om artikel 14.
I det nya upphovsrättsdirektivet som röstades igenom på våren 2018 i Europaparlamentet och klubbade sen igenom till sommaren. Och nu har Sverige 2 år på sig, alltså fram till 2020, sommaren 2020, att införa det här. Göra lag av det. Så departementen är ute och vill ha synpunkter innan de skriver lagförslagen.
Ja, precis. Och då är Wikimedia Sverige är en del i den här referensgruppen.
Mm.
Som bidrar med synpunkter. Och det är till justitiedepartementet, och det är väl bara de som är inblandade? Eller fler?
Ja, det jag tänker att kulturdepartementet är nog inblandade i arbetet också.
Ja, okay.
Sen, för det är olika i olika länder vart huvudansvaret ligger, men det gränsar ju över båda.
Ja, så gå in där då. Det är 3 konkreta frågor som Erik har, eller bland annat, eller han har hjälpt till med de 3 konkreta. Man får naturligtvis hojta till om hur mycket man vill. Inte så mycket.
En av de mest spännande tycker jag, som man kan tycka till om utan att vara så himla duktig på upphovsrätt i övrigt, det är ju det här, vad ska vi använda för begrepp för public domain?
Ja.
Alltså det här när ett verk har förlorat sin upphovsrätt av någon anledning.
Ja, precis. Och där gick jag och tyckte till alldeles nyss då.
Mm.
Och då är Bernkonventionen använder allmän egendom. Var input Och det låter väl mycket bättre än fri för var och en att använda, eller?
Det är framförallt mycket enklare att, att säga.
Och det låter friare, alltså...
Ja, det också.
Även om fri för var och en att använda låter väldigt fritt. Men det är det använda, då kan man säga att ja, du får ha det i plånboken. Ja, så in där jag och tyck till. Hjälp till. Jag har föregått något gott exempel där då. Eller i alla fall med exempel ska jag säga. Det kanske inte är så gott.
Ja, men alla sätt att hjälpa till är ju bra sätt.
Ja, hoppas det. Ja. Och så internationellt då?
Ja, där har vi lite spännande nyheter från Wikimedia Foundation. Och det är att dels så är det Chief of Community Engagement som ska lämna Wikimedia Foundation. Och det är väl kanske inte någon jättestor nyhet i sig så där, för att personalomsättning är väl naturligt i en sån här stor organisation. Det som är lite spännande är att den här personen började så sent som i januari och kom in som en mycket erfaren person och skulle jobba med den här nya strategin för 2030 och anpassa eller ta fram en ny vision för hur community engagement skulle vara då.
Ja, just det. Och det är som sagt någonting som man har tryckt väldigt mycket på också då. Hon är väldigt hyllad i den här artikeln, eller i det här inlägget från just det. Katrin.
Ja.
Men det är klart att det är lite knepigt när det är så kort tid.
Och sen det mest spännande, det är ju att nu ska man, inte bara att hon slutar då, utan att man gör mer långtgående organisationsförändringar och ska lägga ner hela den här avdelningen. Och
ja,
flytta
precis.
Ut de som har varit på den avdelningen till andra avdelningar.
Ja, precis. Och det är någon sorts limbo då, för man ska inte sluta jobba med det här. Det är man tydlig med. Så, men man vill hitta en annan form då tydligen. Och visst, det kan ju vara så att att hon är klar då, så att säga. De känner att nu är jag färdig. Det här, det här lämnar jag över med sug på den här karamellen och jag har inte mer att tillföra. Jag vet inte.
Precis. Men det är ju spännande just det med också att det skulle vara ett fokus på hela rörelsen och hur Wikimedia Foundation förflyttar rörelsen framåt här. Och då det främsta verktyget som man har haft hittills, det plockar man bort. Så att det är ju spännande att se vad som kommer att komma efter det här.
Ja, precis.
Och det verkar ju finnas några planer, men de säger också att vi går inte ut med allting nu för att det är nog att ha med liksom att flytta runt folk inom avdelningen innan man liksom kan gå med framtidsplaner.
Ja, precis.
Även om jag tycker att det skulle vara skönt om jag blev omflyttad och vill veta hur blir arbetet framåt då? Redan när man får beskedet att jag ska byta avdelning.
Ja, jag vet inte om de håller saker inom väggarna heller. Eller också.
Ja, så kan det ju vara. Det är ju en möjlighet.
Men jag har inte hört något tjafsande, men sånt brukar du ha bättre koll på.
Jag har inte heller sett någonting tjafsande alltså innan. Nu är det ju däremot lite öppet fält för spekulationer.
Ja, precis.
Och det pågår ju lite grann på olika sätt.
Okej. Ja, och så blir det ju såklart.
Vi sitter här och spekulerar. Men en del håller också, för att några saker har man redan gått ut med. Och det är att det här, ett av skälen som man anger till att man ska lägga ner hela avdelningen, det är att den över tiden har blivit väldigt spretig och den samlar på sig många olika funktioner.
Ja.
Och då ska man flytta ut dem till någonstans där de hör bättre hemma. Och
då är ingenting kvar.
Ja, precis. Och då säger man till exempel då att det här Trust and Safety-teamet som har funnits, att det ska man flytta till legal team. Och att det är väldigt naturligt, så det beslutet kunde man ta på en gång. Medan andra inte alls håller med om att det är en bra förflyttning. Så redan sådana saker har man hört att på mailinglistorna.
Ja, vi får se hur det går. Det finns säkert anledning att återkomma.
Japp.
Ja. Och sen på mjukvarusidan.
Ja, nu är det... går det igen här, men vi passar på att påminna då. Jag tror att det är tredje eller fjärde gången vi plockar upp det här med gemenskapens önskelista för 2020. Och nu kan man faktiskt gå in och rösta. Redan nu när vi pratar här så har röstningen öppnat. Så att det finns 72 förslag som man kan gå in och rösta på. Och nu när vi pratar så är det 207 stycken röster som har lämnats in.
Ja, det är inte så många. Då kan man ju göra sin, sig bemärkt ju.
Ja, absolut. Det kommer pågå då fram till 2 december, så man har ju ett par veckor på sig.
Och det var väl bra rapporterat av oss först att snart kommer det komma, sen nu kan ni läsa den, eller nu kan ni ge förslag, sen nu kan ni läsa vilka förslag det blev och nu kan ni rösta på dem.
Ja, precis. Och det finns, nu har ju ni tittat igenom alla de här också, så att det finns en del spännande och det är ju spritt ganska mycket. Det är stort fokus på Wikisource. Och det är stort fokus på Wiktionary som tycker att de behöver ha nya verktyg.
Och det är de två kanske som är tredje och fjärde störst efter Wikidata.
Över andra verktyg.
Okej.
Okay. Men det finns några sådana här saker som är önskningar som visserligen skulle vara bra för ett projekt men som alla kommer ha nytta av. Så det, där är det ju, även som Wikipedian så tycker jag att man kan gå in och rösta på några sådana. Nu har de ju inte sagt att de ska prioritera sånt som är avsett för att vara för hela communityn, men vissa av dem är sådana som liksom råkar spilla över.
Okay.
Och en av dem är till exempel en i, jag tror att det är från ett av förslagen i Wikibooks, att få bättre PDF-generering när man vill göra en artikel. För vi hade ett verktyg förut som funkade, men sen så bröts det samarbetet upp med de som utvecklade det pluginet. Och så då skaffar man något annat. Och det funkar inte alls lika bra. Så de senaste åren så har det varit en sämre version än vad vi hade tidigare.
Ja, för jag, den här tidigare tyckte jag var jättebra.
Mm.
Att det var något sånt som hade hänt. Jag tror det var, jag har aldrig förstått varför riktigt.
Ja.
Nu ska man i ärlighetens namn säga att det är inte så ofta man använder den. Men
vi använder kanske inte så mycket här i västvärlden, men om man har tillfälligt internet och vill ladda ner så kan det vara ett väldigt smidigt sätt.
Ja, okej. Okay. Ja, framförallt blir det snygga böcker tänker jag, men visst.
Mm.
Om man vill printa ut dem, för det kan ju vara roligt att göra kanske. Mm. Om man har skrivit mycket om kloster i södra Frankrike.
Mm.
Så skulle jag kunna tänka mig att printa ut en sån faktiskt. Ja. Till mig själv då, som någon sorts, vad blir det? Kallas det? Fåfänge medalj.
Jaha, har du skrivit mycket om kloster i södra Frankrike?
Nej, men någonting har jag skrivit.
Okay.
Lite grann faktiskt.
Ja, in och rösta.
Ja, det är absolut. Och sen är det veckans Wikipedia-artikel. Och den är du som väljer då, Jan.
Ja, och den här veckan har jag valt artikeln om Linn Ullmann.
Ja.
Och det är väl kanske två olika skäl.
Ja.
Själva artikeln i sig är inte speciellt speciell, kan man tycka. Det är en rätt vanlig artikel. Men den blir mer spännande när man trycker på redigera-knappen.
Jaha.
För att då kommer vi in i det här som vi berörde oss lite grann förut, att högst upp så står det faktamall biografi WD. Vi pratar ju en del om det.
Ja, du klickade på redigera Wikitext.
Ja, precis.
Ja, precis.
Och då ser man då att hela den här faktarutan som finns, som är ganska lång, bara består av just det mallanropet. Och sen så hämtas allting från Wikidata.
Precis. Och det här var jag lite bekymrad över, att man inte ser det här, hennes syskon.
Mm.
Det är inte listade där i den här mallen. Det finns liksom inget där jag kan fylla i det eller ändra det, rätta det.
Nej, inte när du väl har tryckt på redigera, nej.
Nej, precis.
Nej.
Jag menar innan man tryckt på redigera vilket text. Och ja. Då blir man ju som gammal betonghäkt och väldigt förvirrad för att...
Mm.
Det var här jag ville ha en liten text före, i en sån här osynlig text, att den här mallen hämtar sin information ifrån Wikidata.
Ja.
Mm. Och gärna ganska mycket vad det innebär så. Men det är ju en hybrid då i sådana fall.
Ja, det är väl ganska ovanligt att vi har sådana förklaringstexter i redigeringsläget, va?
Ja, det händer ibland, men det finns till exempel just i infoboxar i parameteranrop som dödsdatum och sådär. Hur man ska skriva för att det ska räknas ut rätt år till exempel. Så lite små instruktioner kan det finnas ibland.
Mm.
Det är jättevanligt. Ja,
men då har ju någon lagt in dem för hand. De kommer ju liksom inte med mallen.
Jo, de ligger i mallen.
Nej, men om du skriver i vilket text så skriver du ju mallen för hand.
Ja, men du kopierar den ju från mallsidan.
Ja, där någon har lagt in den för hand.
Ja, okej. Okay. Jo, men allting läggs in för hand. Ja.
Om du trycker på redigera och sen söker upp mallen så får du inte den texten.
Jo.
Alltså om du använder Visual Editor för att lägga till den.
Nej, det vet jag inte.
Du får inte den texten då.
Nej. Ser man inte osynlig text via Visual Editor också?
Jag tror det. Ja, men det... du får inte den om du söker upp mallen i redigeringslägret. Eftersom att det som du kopierar från dokumentationssidan bara finns på dokumentationssidan och inte i själva mallen.
Ja. Okej. Okay. Det kanske gör, det vet jag inte. Men det kanske gör.
Så det var lite spännande. Så här ser man hur en sån mall faktiskt ser ut då, på riktigt. Och nu finns det två sätt som man kan faktiskt redigera här. Dels så under själva, längst ner i infoboxen så finns det en knapp eller en länk redigera vilket data.
Vi är tillbaka nu till artikeln, eller?
Ja, precis.
Läsläget eller i...
Ja, i läsläget. Så att man ser infoboxen. Och där kan man då trycka på redigera vilket data och så kommer man dit och kan redigera. Men sen finns det också ett annat litet test som pågår. Och det är just för parametern utbildad vid. Så finns det en liten penna efteråt och trycker man på den då kommer man till Wikidata för just den egenskapen. Så att det liksom ska vara lättare att hitta rätt vad man ska redigera.
Så nu börjar jag likna något då. Och då tycker jag att varför hoppa till Wikidata överhuvudtaget om man inte vill det. Jag kan tycka att högerklickar man så kan man välja hoppa till Wikidata. Klickar man bara på den så får man bara upp en ruta. Där man bara skriver in.
Det här är ju som det ser ut nu. Sen kommer ju det här Wikidata Bridge när vi får upp allting på papper.
Fast den här lilla grejen som jag säger nu, den kan man ju införa redan nu egentligen.
Nja.
Det är aldrig någon som lyssnar på mig, förstår du, Jan?
Kan du införa den?
Nej, jag kan inte införa den.
Jag kan inte införa den. Så du säger ju i ett abstrakt att man kan, men vi vet ingen som kan.
Jo, jag vet två som kan.
Okej.
Okay. Tre.
Ja. Så får du övertyga någon. Ja, jag tycker det låter som en bra idé. Men sen en annan invändning som fanns förut var ju det här att om vi börjar mer med att hämta uppgifter från Wikidata så kommer det dyka upp saker på andra språk i våra infoboxar.
Ja, just det.
Vilket är en invändning. Och det kan man ju se i den här artikeln. Att här finns det faktiskt en av ett 20-tal saker som inte är översatta. Och det är att det står på utmärkelser så står det gold pen.
Vad heter inte utmärkelsen där då?
Det är, kanske det är, men i artikeln, i löptexten, så står det guldpennen.
Ja, ja.
Och det är ju inte heller svenska. Så här har vi två fel av två möjliga.
Ja, precis. Eller ett väl. Två fel av två möjliga. Hur kan det vara två möjliga fel?
Ja, för ingen av dem är på svenska.
Okej. Och sen är det ingen länk heller, men det kanske... Ja, nej, man har inte rödlänkar på... Jo, men kan det inte bli rödlänkar ifrån Wikidata?
Vi har valt att inte göra så, det går.
Ja.
Så att det är just den här mallen som säger att finns det inte en artikel på svenskspråk i Wikipedia om det här så gör vi ingen länk av det. Du ser det lite högre upp också att du har litteraturkritiker.
Ja, just det. Men skapas den artikeln så blir den automatiskt länkad.
Ja.
Det är ju snyggt ju.
Ja.
Och då ska du se, om man går in i den här nu då. Har du varit inne i Wikidata och kollat såklart?
På Li Nullman.
Och då, vad står det på priset då? Står det gold pen? Måste du göra?
Ja, det är det som hämtas.
Ja, precis. Men då varför ändrar man inte det då? Där, det står ju engelska. Oh. Då går jag till gold pen nu då.
Mm.
Och så ändrar jag den etiketten.
Ja, har du känt på det här i egen forskning nu?
Men du sa vad det hette på norska, sa du.
På norska står det guldpennen.
Guldpennen, det är källan.
Gullpennen.
Gull med två L.
Ja.
Så.
Så. Ska jag gå in och återställa dig nu?
Det tycker jag inte. Inte än i alla fall.
Eftersom du... Den, uppenbarligen heter det ju inte guldpennen på svenska.
Det kommer man göra. Det är ett norskt pris.
Ja, det kanske gör. Men varför guldpennen då? Varför ändrar du inte på engelska?
Nej, men den kanske heter det på engelska. Det har ingen aning om.
Nej, nej. Ja.
Men det är ju rätt att kalla den för sitt norska namn.
Det kanske heter guldpennan på svenska.
Ja, men det är ändå rätt. Och det är inte fel att kalla den för det norska namnet. Sen så kan vi välja att använda det svenska namnet om det finns ett och det är etablerat, men vi är inte tvungna.
Men vet att det är ett norskt pris?
Nej, det vet jag inte. Det tog jag för givet. Jag tycker, chansen är mycket nu. Det är så här jag redigerar då.
Jag tror att du fick rätt på det, men...
Ja, det tror jag också. Men man, ja. Kanske inte ska sitta och redigera live och tro.
Vi sätter ett bra exempel för våra lyssnare. Det var i alla fall de här två sakerna som jag tyckte var lite spännande med artikeln. För i övrigt så är artikeln en ganska vanlig artikel. Rätt fin tycker jag. Trevlig.
Ja, precis. Nästan lite för torr då. Jag brukar ju alltid förespråka torr och tråkig. Men det var väldigt mycket, ett långt bibliotek. Ja, det är inte dåligt i och för sig. Nej, jag har inget att klaga på med den heller. Guldpennan är ett pris som Riksmålsförbundet delar ut. Och hon vann det
2007.
Mm. Så, nu är jag trygg med det.
Gott, då går vi vidare till det sista punkten i dagens avsnitt. Wiki-träffar och meetups i närtid.
Och vad händer då?
Ja, nu har vi påat det två gånger och så är det dags på lördag. Nu är det medlemsmöte för Wikimedia Sverige. Ja, precis. På lokalerna på GoTo10.
Jag måste tyvärr tacka nej då. Det tror jag har sagt förut. Och sen är det på tisdag då. Det här som vi brukar glömma för att det alltid är. Det är kvinnliga huvudpersoner i Göteborg. 15-17. Och så får man fika.
Ja.
Det finns en Facebookgrupp.
Ja, och det är många trevliga personer som brukar vara där.
Ja, det är det.
Det är de enda två... Ja.
Det vet vi att det är. Du har varit där. Du har träffat dem.
Ja, jag har ju träffat flera av dem som brukar vara där.
Jag menar det.
I andra tillfällen.
Jag
tror inte de är annorlunda just då.
Nej, det vore ju snopet om de var.
Ja.
Absolut. Men det är faktiskt det enda som händer nästa vecka.
Ja, det börjar kanske lacka sig lite slutet mot året och jul.
Ja, precis.
Ja, det var avklarat av relevanskriterierna då. Får vi se vad vi djupdyker i nästa vecka. Det har vi inte bestämt in än. Så ni har en liten stund på er att påverka oss.
Ja, precis. Ja, spännande. Det blir till att gnugga geniknölar i helgen då.
Mm. Så tack för att ni lyssnar, så hörs vi om en vecka igen.
Ja, tack ska ni ha. Hej då.
Hej.